Idag har Vatikanradion glädjen att hälsa Cecil de Rosorio och Helene Agarts Rolf välkomna till Vatikanradion.
Tack.
Ni kommer från Sankta Birgittas
folkhögskola.
Berätta om den.
Sankta Birgittas folkhögskola firar i år faktiskt 20-årsjubileum och finns på den plats den startade, Björngårdsgatan, inne i Stockholm. Det är den första katolska folkhögskolan i Sverige.
Hur många finns det idag?
Det finns 2 styckna, men en fristående i Malmö, Sankta Maria, och så är det då Sankta Birgitta. Och så har vi en filial, Sankta Elisabeth i Göteborg, men som än så länge inte är fristående, utan som vi säger är vår lilla syster.
Så Sankta Birgitta var den första?
Ja.
Varför öppnades en katolsk folkhögskola?
Det fanns en eldsjäl för det. Margareta Sjödin som hade tidigt konverterat och arbetat på SÖ. Och sedermera på Sankt Eriks folkhögskola i Stockholm. Och såg det här som ett mycket bra alternativ. För henne så tror jag helt enkelt att det var en idé som växte sig stark och som hon ville genomdriva. Och gjorde det tillsammans med dåvarande biskopen i Sverige, Hubertus Brandenburg.
Och efter fast divers... lätt var det inte.
Lätt var det inte. Det var många uppvaktningar till SÖ, som det då hette, Skolöverstyrelsen.
Ja. Varför var det svårt att driva igenom?
Man kan säga som så att det var en katolsk folkhögskola. Så idén var att man skulle komma in som en katolsk folkhögskola, vilket betyder att man hade en konfessionell bakgrund. Mm. Och nu är det inte ovanligt att man har konfessionell. Det finns ganska många med konfessionella bakgrunder, både i frikyrkor och från svenska kyrkans sida. Men det här med den katolska kyrkan var ju kanske inte så där jättepopulär hos den dåvarande regimen. Och då fick de stöd, alltså väldigt mycket stöd av både biskop William Kenny, som arbetade på ett helt annat sätt, om man säger så, än man föreställer sig katolska biskopar, och en riksdagsman som hette Karl-Erik Svartberg. Karl-Erik var en väldigt aktiv riksdagsledamot som lobbade för just den katolska folkhögskolan då, under 1986-87-88.
Så det var alltså 20 år sedan?
Ja, precis. Ja.
Så nu firar ni 20-årsjubileum?
I september, och vi hoppas vi ska ha en stor fest då, jubileumsfest på skolan.
Vem riktar sig då skolan till?
Alltså det har varierat i tiden vem folkhögskolan riktar sig till. Men man kan väl säga i alla fall att i första hand de med lägst utbildningsbakgrund. Och idag så kan vi se att medelåldern på de deltagarna har sjunkit avsevärt de senaste 10 åren. För vi får ta hand om avhoppen från gymnasiet. Det är omkring 25% som hoppar av svenska gymnasiet idag. Och sen behöver dels den här tiden för att få gymnasiekompetens, men givetvis även då ämnena, behörighet i skolämnena. Och då kommer de till oss och gör det i en annan takt så att säga än den skola som de upplever de har misslyckats med.
Så det är inte katolska elever som söker sig till skolan, utan det är...
Det är blandning utav alla religioner och givetvis de som inte heller har någon tro. Det är inte bara katolska, nej. Men sen en annan stor grupp, det är ju de nya svenskarna som kommer med några med bra utbildningsbakgrund, men problem med att få loss sina papper från hemlandet på grund av olika konflikter i landet de kommer från. Eller som behöver komplettera framförallt med svenska och engelska. Och även då får en bredare allmänbildning på grund av att det är heltidsstudier som gäller. Så man kommer in i fler sammanhang än bara renodlad svensk undervisning eller engelsk undervisning.
Det gäller även för alla andra ämneskurser att de vuxna elever som är över 18 respektive över 20 i det här fallet kunde naturligtvis söka sig till komvux, vilket var ganska vanligt förr. Men komvux har strypts för det första. Det är en väldigt stor neddragning av resurser till komvux i de olika kommunerna. och grundvux för den delen. Och det sättet som man undervisar i komvux är helt annorlunda än på folkhögskolorna. Så folkhögskolorna har en betydligt större inslag av, vad ska vi kalla det för, socialpedagogik eller det pedagogiska sociala livet. Och det har du ju inte i den här mycket resultat- och kursinriktade kommunal vuxenutbildning. Och det är inte så att vi konkurrerar med dem på något vis, men vi måste fånga upp de elever, vuxenelever ute i landet som helt enkelt inte skulle klara av att läsa på komvux.
Vilka är de marginaliserade i Sverige idag?
Lågutbildade, arbetslösa, ungdomar.
Ungdomar som har haft svårt i både grundskolan och gymnasiet.
Ja.
Av olika anledningar, sociala psykiska problem eller hinder som har gjort att de har antingen inte lyckats anpassa sig till den vanliga skolvärlden eller till och med haft väldigt svåra sviter av mobbning. Och de fångar vi upp. De har inget annat val egentligen.
Nej. Och där kan man ju se hur just det katolska, en katolsk folkhögskola är mycket bra. Jag läste folkbildningskunskap för att utbilda mig till folkhögskolelärare. Och i min B-uppsats där så undersökte jag just det här katolska socialläran kontra folkbildningens mål och medel. Hur går det ihop? Och det går ju jättebra ihop, kommer jag fram till. Det här gemensammas bästa, att bry sig om varandra, gruppen, den gemensamma måltiden. Allt det här som är utanför, så att säga, att sitta och plugga in engelska glosor och allt det. Att vi försöker på vår skola ha den här känslan av att vi är tillsammans och tillsammans gör vi ett bra arbete.
Hur många lärare är det på skolan?
Vi är 5 stycken lärare. Det är en liten skola tillsammans med vår rektor och så husfar. Så 7 personer i personalen.
Hur många år går man på skolan?
Mellan 1, 2 och 3 år. Och så finns det några som kan gå till och med flera år än 3 om de har haft anledning till att börja lite långsammare eller det har tagit lite längre tid för dem att komma in i studietakten eller få en lämplig studietakt. Men det finns flera elever som har kommit hit och klarat av sina behörigheter på de första 2 terminerna. Så det är väldigt, väldigt varierande och vi har alltså inga årskurser eller något liknande utan det är väldigt individuellt. Och de 50 till 55 elever som vi har i Stockholm då samsas, som Helene sa, i olika grupper varje dag. Så att man tillhör inte någon klass eller något liknande.
Så det är olika åldrar, olika kulturer, olika anledning man är där.
Ja. Upp till de äldsta har varit omkring 55. De 55.
Och det funkar?
Ja, det funkar. Det är underbart att se en ung 18-åring sitta med en 55-åring och lösa någon samhällskunskapsuppgift de har tillsammans.
Ja, det
blir en
bra
bredd.
Det är som, jag tror att vi var lite grann inne på det där, men det där samarbetet som folkhögskolan hade med pressseminariet, det svenska pressseminariet i Stockholm, har ju tonats ner under ganska många år. Och det hade varit en väldigt bra idé som jag redan har diskuterat med Göran Degen, då den nya rektorn, om att man skulle ha en folkhögskola 1 års introduktionsutbildning. Och han är väldigt intresserad av just det här introduktionsutbildningen under 1 år för, vi kan inte kalla dem för blivande präster eller prästkandidater ännu, men för intresserade katolska ungdomar. Nu hör det till att man alltid tänker på unga män. Men jag tänker mig både unga män och unga kvinnor i de olika församlingarna som skulle kunna komma in och ha 1 års introduktionsutbildning på ett helt annat sätt än den här traditionella pressseminarieutbildningen. Så framförallt om vi vänder oss till de antingen första generations eller andra generations invandrare, så vore det otroligt bra för dem att komma in och få en utbildning som ger dem ett perspektiv på vad prästämbetet eller prästkallet eller prästyrket
eller ordenslivet
i Sverige då. Och det är jätteviktigt egentligen, så att man inte ta med sig någonting som bara är, vad ska vi säga, hemlandets egen fromhetsföreställning om kyrkan och försöker att transplantera det till Sverige. Och då kan det liksom uppkomma väldigt många märkliga situationer där du får små enklaver eller grupper som lever sitt eget lilla katolska liv. Det är en intressant öppning egentligen där att, att man skulle kunna samarbeta med prästseminariet igen. Därför att det var ju så som man tänkte från början när biskop William Kenny och Margareta Sjödin samarbetade med prästseminariet.
Hur länge har ni jobbat på skolan?
Jag har varit faktiskt 18 år tror jag det börjar närma sig. Jo, 18 år. Så jag tillsammans med Pia Grym, vi har varit längst på skolan nu. Ja, jag tycker det är en fantastisk arbetsplats. Jag går dit inte som någon lärare som ska in i en grupp och undervisa. Utan det känns som att jag går dit och träffar vänner och tillsammans så försöker vi fortsätta vår bildning. Och att det är ett mycket givande tagande. Jag upplever att jag lär mig säkert lika mycket som mina deltagare. Fast jag lär mig andra saker. Jag lär mig om deras kulturer, om deras sätt att se på saker och ting. Ja, det är första arbetsplatsen jag har stannat längre än 4 år på.
Det blir aldrig av med det.
Nej.
Det finns en aspekt som man egentligen ska kunna ta upp. Nu var det så här att jag jobbade rätt många år inom den vanliga kommunala vuxenutbildningen innan jag gick till den katolska grundskolan. Och jag kommer ihåg att den katolska grundskolan var utsatt för rätt mycket kritik, alltså allmän kritik av inom media och allmänheten, det här med att friskolor, framförallt religiösa friskolor som det heter, är segregerande i samhället, vilket är nonsens. Alltså, för att om man tittar på det som verkligen görs där, så är det inte någon isolerad grupp bara för katolska barn. Vi hade en enormt stor integreringsinsats som man gjorde i kommunen, där, till exempel i Göteborg, där vi hade mer än 50% av eleverna som inte var katoliker. Mer än 50% av elever som kom ifrån ytterområdena och tillhörde då andra nationaliteter respektive språkgrupper och religioner. Och den här integrationen, eller integrationsprocessen som skedde under, vad ska vi kalla det för, i den katolska andan, den fanns knappast någon annanstans. Och det intressanta var då att myndigheterna var väldigt förtjusta. Alltså de skolmyndigheterna som fanns i Göteborg var väldigt förtjusta i det som vi gjorde. Jag tror att det är en ganska stor roll som man spelar där. När det gäller vuxenutbildning så har vi kanske inte spelat en lika stor integrativ roll då. Men som Helene sa, vi får ju rätt många som inte är katoliker. Så att de som kommer till oss är kanske liksom till 20% katolska. Och de andra upplever då en katolsk miljö. Och de upplever den här närheten till katolska ting, ritualer och rutiner. Och jag tror att vi gör en ganska bra insats för att ändra den allmänna vulgärbilden av katolikerna i Sverige.
Men hur tar de sig till er? Vilka tipsar de om att vända sig till er?
Det är vi också intresserade av. För vi brukar ju fråga dem, hur fick du reda på Sankta Birgitta? Ofta genom från mun till mun. Till exempel så har vi just nu fler och fler kurdiska deltagare. För att de har skickat dit vänner och så. Och hemsidan, allt för få från församlingen kan man tänka. Man skulle önska att de kunde kanske vara mer aktiva att skicka till oss. Grundaren då, Margareta Sjödin, blev intervjuad en gång. Och då så minns jag rubriken, där stod det: här börjar världsfreden. Och så är det en bild på köket där det står 3 deltagare som kommer från olika hörn i världen och ifrån ställen till mer där man är i konflikt med varandra. Men laga en god soppa tillsammans, det kan man göra. Och det är rätt talande tycker jag för vår skola.
Äter man tillsammans så slåss man inte.
Nej, precis.
Jag tackar er så hjärtligt för att ni kom hit.
Tack. Tack själv.